Åh Jesus, att du är här. Att du är här, mitt ibland oss. Genom din ande. För att undervisa var och en av oss personligt. För att ge oss den nåd vi behöver. Var och en. Att vi kommer inför dig bara som mottagare. Vi behöver dig Jesus. Och innerligt mycket, så mycket mer än vad vi förstår. Mer än syret som vi andas in. Så behöver vi livet ifrån dig. Och att du vill lära oss att leva förenade med dig, mottagande dig. Fästa vid dig, oberoende av vad vi ser och vad vi hör och vad som händer oss i den här världen. Så lever vi egentligen avskilt med dig. Och möter allt genom dig. Lär oss det här livet, Kristuslivet. Lär oss, ge oss ljus över vad det är att leva Kristus. Och den förmånen, nåden att få mista sitt gamla liv. Att få varje dag skiljas från det gamla. Att bära sitt kors, vara av med det gamla. Adams arvet, Adams naturen. Och få börja leva det nya himmelska livet. Förenad med Kristus inför Faderns ansikte. Och att kunna höra dig i hjärtat, Fader. Att kunna hålla dig i handen. Att kunna ha en förtrolig relation med ögonkontakt i det fördolda. En relation som växer och växer och växer. Där kärleken ökar och ökar och ökar. Till dig Gud, men också till dina barn och till alla människor och även till fiender. Att det blir en verklighet i våra liv. Att det blir det här att få komma över Jordan. Att få komma in i löfteslandet och få leva Kristus. Där alla Guds löften redan är besvarade med ett ja. Och får därför sitt amen. Att det här ska bli en verklighet i våra liv, Fader. Trösta oss i kampen till vi kommer igenom. Trösta oss till vi kommer igenom och börjar leva Kristus. Och hjälp oss att trösta varandra. Hjälp oss, Fader. Att hjälpa varandra på vandringen. Till den totala föreningen med dig Kristus. Så att det blir ett folk. Ett renat folk. Ett egendomsfolk. Som beflitar sig om att göra dina gärningar. För det är de enda gärningar som är goda. Det är det som du gör genom oss. Tackar dig Fader. För att du ska undervisa oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Att Jesus är här för att tala till oss genom sin ande på riktigt. Och att det kristna livet ska bli på riktigt. Att det ska börja fungera på riktigt. Och relationen med honom ska bli verkligare än någonting annat i livet. Och han ska vara emellan allt som vi möter. Och tryggheten i våra liv, att det får växa mer och mer. Ju mer vi lär känna honom. Och Gud har gett mig ett bibelstudium för den här stunden. Men det började med att han undervisade mig och sen så från det så att det blir ett bibelstudium. Och det som hela tiden ligger, och speciellt känns det idag, jag vet inte varför. Men det som Gud sa till mig att han vill göra genom mig när jag är var jag än är, så är det att rena åt sig ett egendomsfolk. Alltså han vill samla ett folk som älskar honom och som vill följa honom. Och som vill lyda honom. På riktigt. Men innan då det här bibelstudiet kom så börjar ju Gud liksom med mig. För att också ska bli ett arbete i att leva det innan man talar ut det. Och det började med att Gud bara sa till mig så här att hålla hans bud. Ger auktoritet. Och bönesvar. Vad helst vi ber om. Och då sa Gud bara så här att varför det ibland är kamp och varför det inte är bönesvar. Och varför fienden ibland får ett större inträde än vad som skulle behövas. Så sa Gud bara så här, det beror på att han sa till mig, du inte håller mitt bud. Och då sa han så här, det är inte så här att någon annan märker inte att du inte håller mitt bud. För att det sker på insidan i dig. I en situation så är du plötsligt irriterad. Och i den stunden du har blivit irriterad så har din själ redan lämnat föreningen med mig. Och där är glipan för fienden att komma in. Slå mot dig, slå mot din familj och slå mot din kropp. Och Gud sa, det blir ett andligt klimat runt dig om du lyder mig. Som går som ringar på vattnet ut till hela din familj. Och det här kom i sån extrem kärlek. Alltså, det inte hålla budet enligt lagen. Utan det här var en kärlekssak som jag fick förklara. Alltså, jag höll på att bryta ihop. Och då tänkte jag så här, och då sa jag så här, varje gång du viker från mig, att du blir arg, du blir sur, du reagerar hit, så lämnar du mig alltså. Och det här, att det hade en påverkan på barn, även om de är vuxna, och barnbarnets andligt klimat. Och dagen innan Gud tog det här med mig, så ringde två söner ringde och en träffade jag. Och jag har fyra, men av de tre då som jag träffade var alla arga på mig. Alla var irriterade. Och jag tänkte, vad märkligt, de är alla irriterade. Jag har inte gjort något eller sagt något, men de är alla irriterade. Ja. Och så tog Gud det här med mig på natten då. Och överlåtelsen där, jag har överlåtit mig så många gånger i mitt liv. Det har vi väl alla om och om igen, och sen faller man igen. Men man överlåter sig varje gång ändå på ett äkta sätt. Men här var det på ett annat sätt. Det var liksom en kärlek på ett annat sätt till sin pappa. Det var på ett annat sätt. På ett helt annat sätt. Och han hade sagt till mig att när du ber så blir det bönesvar av tro och vandra i kärlek. Men ändå inte det viktigaste, att du får bönesvar, utan det viktigaste är din tro på mig, för det är det som ärar mig, och det sker först och främst fördolt i ditt hjärta. Du ärar mig, din gudstjänst är fördolt först och främst. Så att du följer mig och lyder mig fördolt, ärar mig. Och då känner jag det här fördolda livet där jag har glidit iväg och är van vid till exempel att bekymra sig. Nu händer det och så bekymrar jag mig. Jag är van vid det. Inte så att man tänker att nu syndar jag. Men Gud fostrar oss efter vad han tycker att vi klarar av att förstå. Och nu vart allt på ett annat sätt. Både fruktan, bekymmer, alltså allt vart på ett annat sätt inför denna enorma kärlek. Och så på natten så pratade jag med Gud och sa, av hela mitt hjärta, fader, på ett annat sätt. Och du säger, vi har inte stått emot till blods emot synden. Det går jättelätt för mig att bekymra mig utan att förstå att jag gör någonting mot dig som säger, jag tror inte på dig. För det är egentligen vad det är. Så det var på ett annorlunda sätt. Och jag hann knappt klart, så började en ny dag. Och då ringde en av sönerna och var så kärleksfull. Och tänkte, det här är ju jättekonstigt. Och ringer aldrig på morgon. Sen ringde den andra. Och var översvallande. Och så träffade jag den tredje som var likadan. Och då tänkte jag så här, fader, du demonstrerar för mig ett andligt klimat i familjen. Att älska varandra. Och jag tänkte på det här med kärlek. Och vi har kort tid på oss att älska varandra. Och det förstår man ju inte. Att tiden är så kort. Och jag ska bara säga en sak som jag själv tänker på. Jag tänkte inte säga den. Men jag säger den. Så här tänker jag. Att Gud har ju sagt att nyåret börjar i Nisan, första Nisan, har han sagt, från i väderliga tider. Det är första månaden på året, Nisan, Abib. Men i Israel räknar man ju på hösten, nyåret. Och vi räknar ju då i december. Men då tänker jag så här, Gud räknar ju i slutet på mars. Och då tänker jag så här, Israel räknar man ju nu att de är 5, 7, 7, 8. Men det är de inte. Förrän i slutet på mars. Alltså jubelåret är inte slut förrän i slutet på mars. Och 70 år blir det i maj. Och då tänker jag så här, jaha, jubelåret tar slut. Och var är Israel? När går deras 7 år in, de sista 7 åren? När tar församlingens tidsålder slut? Och då känner jag, Gud sa till mig så här. För att det kom som svallande vågor på mig att tiden håller på att ta slut. Och då sa Gud till mig så här bara, du kan aldrig veta dagen, men du kan känna tiden. Och då känner jag tiden. Jag känner den. Och då var det som Gud sa till mig, innan uppryckandet så kommer en konfrontation mot onda, men en väldigt stark upprättelse för mitt folk. Så att det blir ett ärevarv, som jag hörde i den första predikan. Det blir det. Men att vi måste förstå den här konfrontationen, men upprätta det. Läkta från förkastelse, från sår. Och tillsammans, vi är inte kallade att stå en och en. Vi är en kropp. Och det var det jag kände så här när jag satt där. Så tänkte jag så här, Gud, du samlar ditt folk. Du samlar dem som älskar dig. Du kommer att göra ett nätverk där vi älskar varandra. Där vi inte behöver skyla oss, gömma oss för varandra. Låtsas att vi mår bra när vi inte mår bra. Låtsas vara glada när vi gråter på insidan. Utan få vara precis sådana som vi är. Säga precis, kunna berätta sina synder, precis hur jag har gjort, vara precis som jag är. Och veta att vi älskar varandra på grund av Jesus. Att vi aldrig mer väger och mäter varandra. Och behöver vi förmana varandra, så gör vi det drivna av kärlek med ett gott samvete. Att det här blir på riktigt. Att det blir på riktigt. Och jag känner att i mitt hjärta så verkar Gud det här hela tiden. När jag till exempel pratar med någon som är svår, så bara Gud kommer med den här underbara förmaningen. Älska med min kärlek. Älska. 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 Så att det är vår kallelse denna korta tid som vi har kvar. Jag tror inte vi förstår hur lite tid vi har kvar. Så, och jag gläder mig så enormt över det. Att det är kort tid. Så jag har ju berättat att jag har längtat efter det sedan jag var ett år. Men nu känner jag att det närmar sig. Ja, för man känner sig mer och mer som en främling. Det har ju ökat. Alltså någonting som har ökat i främlingskapet med den här världen. Att man plötsligt ser saker som man inte har sett. Tittar man på tv så att man säger, är det så galet? Skojar de? Vad händer? Och menar de allvar, de här människorna som tror att de pratar allvar? Alltså man känner plötsligt att mörkret håller på att täppa till. Och man känner sig verkligen, jag tillhör inte den här platsen. Utan jag är här av en enda anledning. Absolut inte för att smälta in, men för att Gud ska få röra vid människor. Han ska få säga det han vill på sitt sätt i rätt tid. Att man inte hoppar på människor utan väntar till den heliga ande har gjort ett verk i en människa. Och sen får Gud komma. Att vi inte gör någonting av oss själva. Utan han i oss. Helt och hållet. Så snart så. Men tills dess att vi blir de vi är. Och vi kan ge hans namn ära med våra liv. Och det som jag fick då, det var hans namn till ära. Upprätta trons lydnad. Och trons lydnad är den lydnad som kommer av tron på Jesus. Det är inte lagens lydnad, det är trons lydnad. Den kommer av tron på Jesus. Och tron på Jesus är ju en innerlig relation som fördjupas hela tiden. Och i Romarbrevet så säger Paulus det, att förstå det här viktiga, för jag tänker vi har så mycket kunskap. Jag har alltid känt till kärleksbudet. Och ändå har man brytit emot det. Så smärtsamt det är. Jag tänker jag har bekymrat mig största delen av mitt kristna liv. Så har det hänt något så har jag blivit bekymrad. Men det är också ett verk av Gud i en process. För det är sår av otrygghet. Så det är inte, allt är inte olydnad. Utan det är sår och otrygghet och en oförmåga i att känna sig trygg. Och jag upplevde också den skillnaden nyligen för en son och ambulans. Alltså när jag fick det meddelandet så tänkte jag så här, hade det varit förut? Jag vet inte hur rädd jag hade blivit. För det har alltid blivit något har hänt. Så jag har fått panik. Fullständig panik. Och den här gången var det inte att jag försökte stå emot panik. Utan jag fick höra det här så gick jag bara inför Gud. Och såg ett ansikte som jag aldrig har sett och bröt totalt ihop. Jag bröt fullständigt ihop. Då tänkte jag så här, fader jag har aldrig förstått vad kärlek är. Jag har aldrig förstått trygghet. Och den bilden sitter kvar. Då tänker jag så här, 71 år. Har varit kristen sedan 1974. Och först nu ser faderns drag i mitt hjärta. Och nu händer det att han fick åka in igår igen. Och då var det allvarligt. Och sen när jag sträckte mig mot Gud så såg jag detta leende igen. Då tänkte jag så här, fader inför ditt ansikte kan man ju inte tvivla. Inför ditt ansikte kan man inte bekymra sig. Inför ditt ansikte kan man inte bli rädd. För man vet att du tar hand om allt. Hur den ser ut och hur den blir och vad som än händer. Så är det i alla fall omhändertaget. Det kan se hur tokigt ut som helst för våra sinnen och nerver, men det är ändå i hans kontroll. Och ingenting kan hända som inte samverkar till det bästa. För det får inte hända om vi älskar Gud. Och då tänker jag så äntligen, Fader, att kunna få bli trygg. Att känna att du tar, även om jag vet att det är teoretiskt, så har det inte räckt i mitt hjärta. Många saker vet man teoretiskt, men sen att få känna att nu har Gud gjort ett verk. Så att jag upplever det här på riktigt. Och vad som händer är ju att man älskar honom tillbaka, så man inte vet var man tar vägen. Så jag sa ett Gud första gången jag upplevde så bara så här, vad ska jag ge dig, vad ska jag ge dig? Jag vill ge dig någonting, vad ska jag ge dig? Och så kom jag på, jag har ju ingenting. Och ge dig, allt är ditt. Och jag har ju ingenting. Men alltså längtan efter bara att en tacksamhet som man nästan spricker. Och Romarbrevet 1-5 kan vi läsa bara. Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium. Jag tänker där, Gud avskiljer ett folk till olika uppgifter. Vilken Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat. Evangelium om hans son. Vilken så som människa i köttet är född av Davids säd och så som helig andvarelse är med kraft bevisad vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från de döda. Ja, evangelium om Jesus Kristus vår Herre. Genom vilket vi har fått nåd och apostelämbete för att hans namn till ära upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. Så att kunskapen ska leda till lydnad. Så att vi inte bara samlar på oss kunskap, utan det blir till lydnad i våra liv. Och i Romarbrevet 16. Det är också en sak som man märker, att ju mer man ser honom som mjuknar på insidan. Och att man blir mer och mer berörd av allt Guds ord. 16:25-27. Men honom som förmår styrka er enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus. Ja, enligt en nu avslöjad hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad. Men som nu har blivit uppenbarad och enligt den evige Gudens befallning blivit med stöd av profetiska skrifter kungjord ibland hedningarna för att bland dem upprätta trons lydnad. Honom den ende vise guden tillhör äran genom Jesus Kristus i evigheternas evigheter. Amen. Och att få lyda Gud, jag tror att det är det ljuvligaste som finns. Att när själen inte far iväg. Och Gud sa till mig så här bara att för när man är olydig så har man blivit frestad. Och man kan titta på någon som man blir arg på eller något som man blir arg på. Och då sa Gud bara till mig så här, vänd bort din blick ifrån det som påverkar dig. Och rikta din blick mot mig och fäst dina ögon och förbli seende på mig. Och då när Gud hade sagt det så tänkte jag så här, när han säger något så ska det ju göras. Och då kom ju en situation igen. Och då när den situationen var så kände jag hur fienden liksom pekar så här. Och då tänkte jag så, nej, jag vägrar att titta. Jag tittar på dig Jesus. Och då var det en sån kamp att få blicken bort ifrån det som fienden höll på med. Så här. Och att pressa sig igenom det. Och tänkte så här, jag pressar på till jag ser dig Jesus. Jag pressar på till jag ser dig. Jag väntar, jag pressar på. Jag pressar på. Och det var en jättekamp till själen såg honom. Och när jag såg honom, det var allt över. Och då kände jag så, visste jag nästan inte vad det var som det hade handlat om som höll på. Så då var jag helt och tänkte så, det går att få se dig. Och det går att få blicken fäst på dig. Sök mitt ansikte beständigt. Och gå omkring och lev och se på honom. Och det blev som en träning för mig. Och så var det natt nu nyligen som jag vaknade och det blev kamp. Och då tänkte jag så här, jag vägrar, jag sträcker mig mot dig och jag pressar på, för det går inte lätt alltid, för det är en andlig kamp. Men att pressa på till, och sen jag kände, där Jesus var kontakten. Och att det går att få en ögonkontakt. Men förstå att vi har en fiende som hoppar jämfota och säger titta hit, titta dit, titta där och titta där och titta där. Och så säger oh hemskt och hemskt och hemskt, det här händer nu hela tiden så här. Och det där har ökat. Djävulen har blivit mer närgången. Men att tänka så här, jag har rätt att söka ditt ansikte Jesus. Och den här sången kom, ingen hinner fram till den eviga ron. Som säger i eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för din tron. Var på vår salighet hänger. Ja, här gäller tränga sig fram. Och det här att ta det här när man är ensam i vardagslivet, natt och dag. Så ökar intimiteten. Och då växer tron. Och då tänker jag att det här är det underbaraste, dyrbaraste som finns. Och att i Romarbrevet 15, 18 och 19 så verkar i Kristus framlidnad genom Paulus predikan. Så när Paulus predikade så verkar det framlidnad. I 15, 18 och 19, Romarbrevet. Så jag ska inte drista med ett ord om något annat än vad Kristus för att göra hedningarna lydaktiga har verkat genom mig med ord och med sanning. Genom kraften i tecken och under, genom andens kraft så att jag från Jerusalem och runt om omkring ända till Illyrien överallt så kunnat evangelium om Kristus. Så i kraften i evangeliet också genom tecken och under. Och det är också någonting som Gud pratar med mig om på morgonen när jag vaknar. Att han vill igen, som på 70-80-talet, tecken och under. Men att han måste ha folk som kan hantera tecknen underna. Det får inte bli ett människonamn. Det får inte bli en show. Det får inte bli för att demonstrera andliga krafter. Absolut inte. Utan enbart för att han vill det. Hans namn till ära. Och det påverkar människor att se att han lever. Och ska leda till lydnad. Till ett heligt folk. Så att vi närmar oss igen en tid av tecken och under. Och Gud påminner mig om tecken och under som jag faktiskt har glömt. Alltså mirakler. Och Gud vill igen hans namn till ära. Men att han måste ha ett folk som kan hantera det. Vi vill inte ha tecknena för tecknenas skull. Utan att det ska leda till ett liv som ärar Gud. Att människor ska få se hans kärlek och att Jesus verkligen lever. Men att ha blicken fäst på honom. Vi kan titta på det också. Hebreerbrevet 12. Men att få lära känna Gud. Jag vet för många år sedan så bad jag så här. Låt mig få känna dig som en och kände dig. Som vandrade i umgängelse med dig. Och det gjorde han ju genom tron. Och så tog Gud honom bort. Och jag tror att Enoch är en bild på församlingen. För att han rycktes bort innan floden. Och man såg honom inte mer. Och det var genom tron som han vandrade i umgängelse med Gud. I en relation. Så jag tror det. Och efter Enochs bortryckande kom ju floden. Och då fanns ju Noah där. Och jag tror ju. Nu går det ut på band jag säger, men det jag säger, det här tror bara jag. Jag tror det här, det är inget som jag kan säga så bestämt. Men jag tror att det som Jesus säger, att två sover i samma säng och en ska ryckas bort. Så tror jag inte det handlar om brudens uppryckande. Utan jag tror att det handlar om ett bortryckande till dom. Floden tog dem. Alltså, de som inte kunde vara kvar i tusenårsriket, de som var andra till fall. Jag tror inte Jesus talar till församlingen, utan jag tror att Jesus talar till Israels folk, de förlorade fåren av Israels hus. Jag tror att Paulus talar till församlingen och om uppryckandet. Och därför kanske det här med Noah har någonting med Israels folk under de sista 7-årsperioden att göra. Att det blir en frälsning, en stor väckelse och ett räddande under vredens tid. Hebreerbrevet 12, 1-4. Det här om att verkligen ha blicken fäst på honom och inte på något annat. Alltså då vi nu har omkring oss en så stor hopa vittnen. Må och vi lägga av allt som är oss till hinder. och särskilt synden, alltså allt som är oss förhinder, men särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss. Och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. Så vi alla är satta på en tävlingsbana. Och när vi blev frälsta så gick startskottet. Och målet är att växa upp till manlig mognad. Att Kristus har tagit gestalt. Att bli hans sons avbild. Det är det vi har var och en av oss. Och vi ansvarar för vårt lopp. För det är ju genom våra val. Så vi kan inte skylla på någon för vårt livslopp. Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, på honom som har utstått så mycket gensägelse av syndare, på honom må ni tänka, så att ni inte tröttnar och uppgivens era själ, att vi inte gör upp. Ännu har ni inte stått emot ända till blods er kamp emot synden. Att förstå den kampen mot synden och att tänka på Jesus och det lidande som hör till en kristens liv. Ni kommer in i Guds rike genom mycket lidande på grund av syndafallet, vår egen synd. Så är det mycket lidande. Så att man inte tror att det är något konstigt. I Efesierbrevet 5:27 så står det ju att bruden är utan fläck och skrynka. Och jag tror att många av oss känner att Gud tar tag i saker i våra liv. På ett sätt kanske som inte förut. Både med sår, saker man har fått som barndomen, saker som inte är välbehagliga för Kristus. Med synd som finns i ens liv. Att Gud nu får upp det i våra liv. Och påminner oss och fostrar oss på ett speciellt sätt. För att vi ska vara utan fläck och skrynka. Och att vara utan fläck och skrynka när Jesus kommer är allvarligare än vad vi kanske förstår. För Gud sa till mig, det har ett evighetsvärde. Det går aldrig att ändra. Då tänker man så här, jag tror inte man är tillräckligt vaken så man förstår vad varje dag är. Som här om morgonen så vaknade jag, så hörde jag bara så här, leva var dag till din ära. Att man vaknar på morgonen och tänker så här, idag kan du komma Jesus. Idag kan vara min sista dag. Är jag beredd att möta dig? Är allt bra mellan dig och mig? Att förstå det här utan fördömelse och skuld. Utan på ett rätt sätt. Känna att jag vill vara färdig Jesus för dig. För att jag älskar dig. Jag tror att vi behöver en stor uppenbarelse av kärlek för att inte komma under fördömelse. Utan att veta varför vi ska vara rena. Och varför det har ett evigt värde. I 1 Johannes 3. till 6. Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss. Därmed att vi får kallas Guds barn. Vilket vi också är. Därför känner världen oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskare, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras, ska vi bli honom lika. Ty då ska vi få se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig så som han är ren. Var och en som gör synd, han överträder och lagen, till synd är överträdelse av lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att han skulle borttaga synderna, och synd finns inte i honom. Var och en som förblir i honom, han syndar inte. Och var och en som syndar, han har inte sett honom eller lärt känna honom. Så att förstå det här, att närkontakten med honom hindrar fienden att dra bort oss från troheten, från Kristus, ut efter köttet. Så räddningen är den fördolda relationen till honom. Och ju närmare man kommer honom, alltså, ju mer vill man vara nära honom. Och hur länge har vi varit kristna? 44 år, Kerstin, är det? 44 år. Så Så under hela den tiden så har jag aldrig haft ett sånt behov av honom i bön eller i ordet. Aldrig. Jag har aldrig känt det här någon gång. Aldrig. Alltså det är ett pågående hela tiden, längtan, äta honom, dricka honom, hungrig igen, äta honom, dricka honom, hungrig igen. Och var jag än går och står och pratar med människor så pratar jag samtidigt här utan att någon ser det. Så är det pågående hela tiden, det har ökat extremt, längtan extremt. Och tänka, den här längtan kan man ju inte ta sig, det måste ju vara nedlagd. Inför föreningen med honom. Så måste den läggas i oss nu för att vi snart är hos honom. Jag har aldrig upplevt det så. Och också att jag behöver honom så mycket, alltså för att klara livet. 4:16 i första Johannes. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har i oss. Och vi har kommit till tro på den. Gud är kärleken. Och den som förblir i kärleken, han förblir i Gud och Gud förblir i honom. Och det var det som Gud förstärkte i mig. Att när du förblir i kärlek, då är din själ, min ande är ju i Kristus och Kristus med igen. Men min själ är förenad med Gud när jag förblir i kärlek. Den stund jag inte förblir i kärlek är min själ inte förenad med honom. Och det skrämde mig när jag såg det här på riktigt. Och att dels att det påverkar mig och människor runt omkring mig, familjen, men också först och främst Gud. Alltså att han har gjort det möjligt för mig att leva med honom, förenad med honom, förenad med Fadern i den helige Ande. Och att jag inte förstår allvaret, att jag kan lämna det dyrbara så lätt. Så att förbli kärlek, och nu ska vi ta betoningen av det som Gud gav, första Johannes 3:22. Och 24. Och vad helst vi ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör vad som är välbehagligt för honom. Vad helst vi ber om, vad helst, säger han, eftersom vi håller hans bud och gör vad som är välbehagligt. Då sa jag till Gud, vad är det välbehagliga? Och då sa han det, att vandra i anden. Det är det välbehagliga. Och vad helst du ber om, att hålla hans bud. Och då tänkte jag bara så här. Ja, Fader, det är att jag vandrar i kärlek. Då sa han, det är en sak till som är ett bud. Och då sa han, är det en sak till som är ett bud? Och då sa han, tron är ett bud. Och då sa han, är tron ett bud? Det har jag aldrig tänkt. Jag har aldrig tänkt att tro med ett bud för den nya skapelsen. Så för den nya skapelsen i det nya förbundet är tron ett bud. Det kunde den inte vara förut när vi inte hade hans natur. Men genom att han är i oss så blir tron ett bud. Och det står ju det då, och jag har aldrig tänkt på det. I vers 23. Och detta är hans bud, att vi skall tro. Jag har aldrig sett. Och när han sa det till mig så tänkte jag så här. Tron är ett bud. Och Gud sa, det är det enda som ärar mig. Det är det enda som ärar mig. För utan tro kan du inte vandra i kärlek. Utan tro går ingenting. Därför är tron först och främst ett bud. Och detta är hans bud. Att vi skall tro. Och inte på vad som helst. På hans sons Jesu Kristi namn. Alltså vad namnet representerar är ett bud att tro på. Omvänd er. Tro evangelium. Och älska varandra enligt det bud han har givit oss. Men utan tro på hans död och uppståndelse så kan vi inte älska varandra. Och den som håller hans bud, han förblir i Gud och Gud förblir i honom. Och att han förblir i oss, det vet vi av anden som han har givit oss. Så det var helt nytt. Och då tog Gud det här med mig bara, det står i Hebreerbrevet 11:8. Genom tron var Abraham lydig. Det går inte med någon lydnad, det är trons lydnad. Och jag såg det på ett annorlunda sätt. Och då tog Gud också det här med auktoritet. Titta på det. Lite kort bara. Vi har ju förflyttat de berg som stod i vägen för oss. Och det har ju inte lyckats. Andra Korintherbrevet 10:6. Gud vill utöva auktoritet genom sitt folk. Och när lydnaden fullt har kommit till välde bland er, så är ni redo att näpsa all olydnad. Alltså en auktoritet i anden mot fienden. Och sen tog han också det här med att när vi kommer in i det här att vara förenade med fadern, så kommer ni att få se att ni har en fader. Jag kommer att göra mig gällande och ni kommer att märka att ni är mina barn i praktiken. Och då gav han det här bibelordet, andra Korintherbrevet 6:14-18. Gå inte i ok tillsammans med dem som inte tror. Det blev omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet? Eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Hur förlikar sig Kristus och Belial? Eller vad delaktighet har den som tror med den som inte tror? Eller hur låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi är ju den levande Gudens tempel. Till Gud har sagt, jag ska bo i dem och vandra bland dem. Jag ska vara deras Gud. Alltså, gå ut ifrån den och skiljer ifrån den, säger Herren. Kom inte vid det orent är. Då ska jag ta emot er och vara en fader för er. Och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren, den allsmäktige. Så när vi går ut från allt orent och inte har liv i det orena, eller liv i de som lever orent, i det liv i mörker, så kommer Gud att träda fram som en fader. Och sen påminner han mig om den här Johannes 14. Så avslutar vi med det. Och det är samma. Det står också i 15, såg jag. Älskar ni mig så håller ni mina bud. Johannes 14:21. Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och den som älskar mig, han ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och ska uppenbara mig för honom. Älskar Gud inte alla? Jo, men för den som har budet och håller det, ska Guds kärlek uppenbaras privat, personligt. Och i 23. Om någon älskar mig så håller han mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Så det blir en relation med fadern och med sonen i den helige ande. I verklighet. Noll religion. Men en relation där jag hör min fader i mitt hjärta. Där jag hör min brudgums röst. Där jag kan följa honom och den helige ande hjälper mig varje dag i allt jag behöver hjälp med. I det minsta lilla praktiska så kan jag känna Gud är med mig. I det minsta lilla som inte fungerar, som vi inte klarar, så kan den helige ande bara visa, jag är med dig. Du är inte ensam, jag är med dig. Och då känner man, jag har en pappa som håller mig i handen. Jag har en pappa som håller mig i handen. Han hjälper mig allt. Och att få den här relationen inför avslutningen och få vandra så. Oberoende vad som händer. Oberoende av allt faktiskt. För det här morgonen jag vaknade och sa så här, Jesus, det enda nu som är i mitt hjärta är min relation med dig. Och utifrån det får allting komma. Att det är det viktigaste. Den relationen med honom. Det är det dyrbaraste som finns. Och vi skapar det. För att hålla vår pappa i handen. Och i natt när jag vaknade så sa Gud bara så här, min arm vilar under ditt huvud. Och jag kände alltså en ljuvlighet. Och då påminner Gud mig om höga visan, står det. En armen under huvudet och den andra omfamnar. Och då tänkte jag, det här läget så länge jag andas, fader. Jag vill leva i det här viloläget. Att få vila mitt huvud på din arm och din högra arm omfamnar mig. Så vill jag leva tills du tar mig härifrån. Och det du gör genom mig har jag inte med att göra. Du får tala med vem du vill, göra vad du vill, säga vad du vill. Men jag har inte med att göra. Min uppgift är att se på dig och låta dig göra det du vill. Och vara mottagare. Att vi har en far, det är ofattbart. Alltså jag tänker då, 71 år, så sa jag till Gud så här. Jag som har haft så mycket knasigheter i mitt liv. Så mycket nojor, mycket konstigheter alltså. Som inte alla vet hur mycket konstigheter det har varit. Så det är sant, alltså det är mer nåd än vad någon vet. Då sa jag till Gud så här. Varför har det varit så mycket i mitt liv? Knasigheter. Och då sa han, för att du aldrig haft en trygg fan. Jaha. Det var därför jag aldrig haft en trygg fan. Därför blev det en egen styrka och massa nojor och oro och fruktan och massa konstigheter. Kontroll och... Och så tänkte jag så här, nu har jag fadersfamn. Och så, som jag upplever den idag har jag aldrig upplevt den. Och det är min högsta önskan att vi alla ska uppleva den. Pappa famnen, Abba fader. Den här osalighet och gåtfullhet. Den slutar så här, jag är ditt barn, du är min far. Osalighetens gåta. Så att jag är ditt barn, du är min far. Sen fick jag en annan sång. Saliga visshet. Men den sången som jag fick av den heliga ande hade de gjort om i psalmboken. Det var en ny översättning. Det var inte den som jag fick. Men i den jag fick så var det så här. Du är min brudgum, jag är din brud. Och det var borta i det senaste. Och salighet och gåtfullhet. Men också omändrad. Så det finns inte med. Att han sa det här att korset blev till svärd. Och jag svär dig trohet, ödmjukhet och lydnad in till döden. Från denna stund du leder mina öden. Så att det är vissa saker som man inte tycker om så ändrar man om. Men Gud tyckte om det. För han gav det till mig. Men betoningen var ju så här att jag är ditt barn. Du är min far. Och salighetens gåta. Du är min brudgum. Jag är din brud. Alltså detta under. Att få leva i det, vaken i det, oberoende av omständigheter, att jag får vara vaken, jag är barn och jag är en brud till min brudgum. En förening för evigt. Och den eviga föreningen är redan inledd. Men vi är här för att det ska bli fler. Vi är bara här därför. Vi är inte här av någon annan anledning. Var vi går och står är marken helig. Och i morse sa Gud till mig så här. Lev på ett riktigt sätt bland alla som inte tror på mig. Så att de tackar Gud för den relationen den dagen jag söker dem. Så att de kan komma till dig. Lev så att du skapar förtroende bland dem som inte är kristna den dagen jag söker dem. Och då sa Gud, du kan inte söka någon. Och försöka, men den dagen jag söker dem. Så lev ett riktigt liv. Inför människor. Inför honom. I gemenskap med honom. Den dagen Gud söker dem. Då vet han. Och då kan de komma. Men det är en väldigt liten tid. Väldigt liten stund kvar. Av församlingens tidsålder. Men jag tror så att. Vi kommer att förenas. På ett inte matrikelsätt. Utan vi kommer att förenas. För att vi känner att vi är hopbyggda. Bara för att det finns bara en som bygger ett tempel i anden. Det är bara en som kan bygga tempel, en byggnad i anden. Och det är han som gör det. Och då tänker man så här, det är ingenting som vi kan lägga oss i. Och därför känner man vad man har gemenskap. Det spelar ingen roll om man träffas ofta eller aldrig. Man känner det när man ses. Så är det bara där. Och det kommer vi att veta. Och så har han ett folk. Ett egendomsfolk. Och han kommer att bli ärad. Och han kommer att bli känd. Så vi tackar dig, Fader. Vi tackar dig, Fader, att vi ska kunna leva värdigt den kallelse vi har som barn och som brud. Att vi ska kunna leva värdigt i vårt hjärta först och främst, fördolt inför dig. Att vi ska fira gudstjänst i vårt tankeliv, i våra val i det fördolda. Att det är där vi firar den största gudstjänsten, det som ingen annan människa ser. Det är där vi omvänder oss. Det är där vi lyder. I det fördolda. Och du ska hjälpa oss, Fader, och läka alla sår i våra själar. Du ska upprätta ditt folk. Vi ska få se en extrem upprättelse till ande, själ och kropp. Du ska förhärliga dig själv genom din kropp. Och Fadern ska bli förhärligad genom dig, Jesus. Så jag tackar dig att det är du som verkar fram ditt goda i våra liv. Genom din ande. Tackar dig, Fader. I Jesu Kristi namn. Amen.